P3, Sveriges Radio.
Arsuf, 7 september 1191. Larmet från slagfältets alla fasansfulla ljud ringer ut över den stora slätten och omöjliggör alla rationella tankar. Varje uns av mänskligt medlidande har lämnat de stridande, och nu härskar bara våldet. Rått, vämjeligt och utan nåd. Huvudlösa kroppar trampas ner i leran av framstormande trupper, samtidigt som sårade desperat försöker fly undan kaoset. På ena sidan står den invaderande styrkan, korsriddarna. Betydligt färre till antalet och nu hårt tillbaka pressade av det heliga landets försvarare, de muslimska krigarna. Korsriddarna ska hålla sin position, så lyder orden. Men nu är den tunna försvarslinjen pressad till bristningsgränsen och snart går inte att stå emot mer. Då, plötsligt och utan förvarning, händer något. Order skriks ut och trumpeter blåser till anfall. Och så är det som en okontrollerbar virvelvind släpps lös över slagfältet. De muslimska trupperna tvingas förskräckt att backa när de kristnas väldiga härförare stormar fram med svärdet obarmhärtigt svingande. Som när lien går fram över sädesfältet slår han urskillningslöst ner allt i sin väg. Hos honom finns inga tvivel. Rickard Lejonhjärta är här för att befria den heliga staden Jerusalem. Och han tänker slåss till sista blodsdroppen.
Det här är berättelsen om Rickard Lejonhjärta, den engelske kungen som i sagan alltid målas fram som en rättrådig och modig hjälte. Men som i verkligheten var både grym och oförsonlig. Och som utan att tveka vände sitt svärd både mot yttre fiender och sin egen familj.
Det här är Petri Historia med Emma Peters.
Orädd och tapper, godsint och rättrådig. Så brukar den långe och ståtlige kung Rickard den första med sitt gyllenröda hår och stålgrå blick beskrivas. Och här, vid slaget vid Arsuf, har det engelska lejonet än en gång visat prov på sitt sensationella mod när han blint kastat sig in i krigets obarmhärtiga käftar. Den muslimska fienden har tvingats ta till flykten. Nu vajar den engelska kungens praktfulla röda standard med gyllene lejon triumferande i vinden i den erövrade staden. Rickard och hans riddare har kammat hem ännu en vinst på väg mot det hägrande slutmålet, att befria Jerusalem. För där härskar fortfarande korsriddarnas huvudfiende, de muslimska truppernas ledare, den fruktade och skicklige härföraren Saladin. Men efter den här segern ligger vägen mot den heliga staden öppen för korsriddarna. Manegen är därmed krattad för den slutliga kraftmätningen mellan Saladin och kung Rickard. Och lika väl som Rickard bemästrar slagfältets utmaningar, lika klokt och rättrådigt regerar han sitt rike. Alltid på de svagas sida. En ständig garant för att rättvisan segrar. Ingen annan kung kan någonsin mäta sig med den kraftfulla, den vise, den modige Lejonhjärta. Eller? Låter inte det här lite överdrivet? Som att någon har brett på ordentligt? Är Rickard verkligen så här fantastisk? Ja, vad som är myt och vad som är sanning när det kommer till Rickard Lejonhjärta har genom århundradena flätats samman. Och bilden av hjältekungen från sagorna är inte alltid helt enkel att separera från verklighetens engelske regent. Men låt oss göra ett försök. Vi tar oss tillbaka till 1150-talet och Rickards första tid i livet och ser om vi kan komma den mytomspunne kungen lite närmare. En kylslagen vindpust letar sig in genom slottsväggens sprickor och förkunnar att sommaren snart går mot sitt slut och att hösten är antågande. Men trivialiteter som årstidernas skiftningar är det ingen som har tid att tänka på nu. För här i september år 1157, på På Beaumont Palace utanför Oxfords norra stadsportar har det engelska kungaparet just fått tillökning. Två barn finns redan i livet, en pojke och en flicka. Nu kan föräldrarna glädjas åt att ännu ett gossebarn kommit till världen, vår Rickard. Och det är inte vilka som helst det lilla barnet fått till föräldrar.
Rickard Lejonhjärtas föräldrar är Henrik den andra som är kung av England. Han tillhör en släkt som brukar kallas Plantagenet, men också är känd för sin hemort och Anjou, och därför kallas för den angevinska dynastin.
Det här är Kim Bergqvist, doktorand i historia vid Stockholms universitet.
Hans mamma tillhör den akvitanska hertigdynastin. Hon heter Eleonora av Akvitanien. Och de här tillsammans blir ju ett av de mäktigaste paren på den politiska arenan i Europa under den här tiden.
Om skvallerpressen hade funnits på 1100-talet hade nyheten om deras giftermål skapat stora rubriker över hela den europeiska kontinenten. Allt om Eleonoras nya man hade det kanske stått. För Eleonora har ingått äktenskap en gång förut och sen skilt sig. Och hennes ex är inte precis vem som helst, utan självaste kungen av Frankrike, Ludvig den sjunde. När Eleonora sen gifter om sig med det som blir Rickards pappa rubbas maktbalansen i hela Europa. För när de slår sina påsar ihop dyker ett nytt storrike upp på kartan.
Den här angevinska dynastin behärskar ju ett imperium, ett kejsardöme på ett sätt brukar det framställas som sträcker sig allt ifrån Skottland och Irland över dagens Storbritannien till stora delar av dagens Frankrike och ner till Pyrenéerna. Det är alltså ett rike som är större och mer resursrikt än det som den franska kungen behärskar under samma tid.
I det vi idag kallar västra delarna av Frankrike spenderar Rickard större delen av sin uppväxt. Och den del som ligger närmast hans hjärta är den plats som tillhör hans mor, det vackra Akvitanien, med Biscayabukten i väster och de mäktiga Pyrenéerna i söder. Så den där engelske hjältekungen från sagorna är egentligen inte särskilt engelsk alls.
De formativa åren, hans ungdomsår, kommer han att tillbringa i Frankrike. Med föräldrar som också talar franska i första hand, anglonormandiska eller occitanska, olika former av franska, så är det också det som kommer att ha varit hans första språk. Man vet inte med säkerhet om han ens behärskade engelska eller i vilken utsträckning han kom och lära sig det, men det var helt klart inte den identiteten som styrde honom.
Mina ögons ljus kallar Eleonora honom. Och det är inget snack om att det är Rickard som är favoriten i barnaskaran. Och hennes älskade Akvitanien ska en dag gå i arv till honom. Men den engelska tronen står han inte först i ledet till. För där hittar vi storebror Henrik och Rickard kommer först på andra plats. Totalt ska de bli 7 stycken syskon, 3 systrar och ytterligare 2 bröder. Tur då att den angevinska dynastin har så mycket land att förfoga över. Tillräckligt för att alla ska få en bit av kakan och inte behöva bråka med varann, kan man kanske tänka. Men då känner man inte den här familjen särskilt väl. För i deras ådror rusar ett särdeles hett blod. Och Plantagenet ska inte gå till historien som en släkt känd för att hålla sams. Men än så länge bråkas det inte särskilt mycket. Tvärtom verkar familjen ganska så sammanhållen. Även om de lever sitt liv på olika platser i Europa för att fortsätta hålla koll på sitt stora territorium. Men varje jul sammanstrålar de alltid på ett av familjens slott i Normandie för att fira ordentligt. Äta fikon och knäcka nötter framför brasan. Alltså har det allmänt mysigt, men också göra planer för framtiden. I början av 1170-talet har Rickard kommit upp i tonåren. Han är redan en stilig ung man, lång och reslig med gyllenrött hår och stålgrå ögon. Som alla barnen i syskonskaran får han en gedigen utbildning, som för bröderna bland annat innefattar stridskonst. Men något Rickard däremot inte får med sig från sin uppväxt är en trygg fadersfigur.
Henrik den andra styr över ett otroligt stort rike, ett område som täcker in väldigt många domäner, så han är ju på resande fot. Han behöver visa sig och synas på olika delar av sitt rike. Därför så har ju han mestadels varit frånvarande när det gäller då relationen till sina barn. De har troligtvis inte växt upp med att se särskilt mycket av honom.
Pappa Henrik styr och ställer. Och för att ingen ska få för sig att peta i tronföljdsfrågan låter han 1170 kröna Rickards bror Henrik till kung av England. Alltså det som brukar ske när den gamle kungen är död ser han till att klara av redan nu. Det betyder nu inte att Henrik den äldre planerar att pensionera sig. Nej, det är snarare en slags juniorposition som hans son har fått där han ska regera under sin pappa. Lillebror Rickard går också att bli med titel. 1172 utnämns han till hertig av Akvitanien. En tung post för den bara 15-årige Rickard, och han axlar den säkerligen med stolthet. Men hos den tonårige kungen av England växer missnöjet snabbt. Några år efter kröningen inser Henrik den yngre att pappa inte kommer att släppa tyglarna.
Den situationen som uppstår efter att den unge kung Henrik har utsatts till kung är ju att han förväntar sig att med det här ska följa större ansvar och förpliktelser, att han ska få makt och inte bara att det här ska vara en nominell titel. Att han ska få medregera och styra tillsammans med sin pappa, vilket inte verkar ske.
Men Henrik den andra verkar blind för sin sons frustration och förvärrar situationen genom att lova bort delar av riket till minstingen John, vid det här laget bara runt 6 år gammal. Land som rättmätigt tillhör Henrik junior. Det här blir för mycket för den unge kungen. Så i början av 1173 rider han i ilfart från sin fars hov. Riktningen är inställd mot Paris.
Så att Henrik, den unge kungen, han söker stöd hos den franska kungen, Ludvig den sjunde, som ju är hans mammas exmake, Eleonoras före detta man.
Det är en riktig soppa till familjekonflikt som dragit igång. För nu hakar också Rickard på tåget. Med den franske kungens stöd samlas snabbt ett stort uppbåd av män som mer än gärna stöttar sönernas fadersuppror. En sån här rutinerad räv petar man dock inte från tronen hur lätt som helst. Henrik den andra värvar en hel hög med legosoldater för att slå tillbaka mot kuppmakarna. Då blandar sig mamma Eleonora in i leken. Och hon tillhör inte de som tycker att föräldrar ska ha en enad front gentemot sina barn. Nej, hon ställer sig på pojkarnas sida i konflikten.
Vissa vill ju hävda att Eleonora är den som uppmuntrat sina söner att göra uppror. Kanske beror det på att hennes politiska position har blivit annorlunda än hon har förväntat sig. Hon har hamnat i skymundan bakom den engelska kungen. Och hon stöttar då åtminstone deras motstånd.
Med Eleonoras starka resurser på sin sida bör sönerna kunna vinna den här striden och tvinga bort Henrik senior från makten. Men då slår pappa till, griper sin fru och sätter henne bakom lås och bom. Därmed är spelet över för Henrik och Rickard. Snart därefter måste de kapitulera. Säkert bävar de över vad som nu ska hända. Vilken sorts vedergällning som kungen planerar för deras förräderi. Men från pappa Henrik är det tyst. Ingen bestraffning kommer. Istället dyker upp en inbjudan till julfest.
Argentan, Normandie, julen 1174. Bordet dignar av läckerheter. Välfyllda bägare med vin, pajer, med allt från kött, fisk eller ål till frukt och ost. Och i mitten tronar det viktigaste av allt, det noggrant preparerade vildsvinshuvudet, tillagat i flera dagar för att få till de rätta smakerna. Allt är förberett för fest. Men för de närvarande är det svårt att komma i stämning. Inte ens den annars alltid så uppskattade narren, han som kan hoppa, vissla och släppa väder på beställning samtidigt, kan få Rickard och de andra i familjen att dra särskilt mycket på smilbanden. För om det förra julen bara bubblade av dålig stämning under ytan har det nu kokat över. Inte minst understruket av att alla i familjen inte ens är här. Den stol där mamma Eleonora brukar sitta gapar tom. Och de äldsta sönerna runt bordet vet mycket väl att de sitter inlåst på grund av dem. En gisslan för att hålla dem underkuvade. Och den som håller nyckeln till hennes fängelse är han som sitter vid bordets ände. Deras far.
Det är ingen vild gissning att stämningen på den angevinska julmiddagen år 1174 är aningens stel. Men precis som julkramare i våra tider så verkar Henrik tycka att tradition är tradition. Och det ruckar man minsann inte på, oavsett hur dysfunktionella familjerelationerna ser ut. Och efter julens gästabud väntar en ny uppgift för Rickard av Aquitanien. En uppgift som kommer ge hertigen det namn som skrivs in i historien. Vart man än ser går det grönskande landskapet som i vågor och de vackra kullarna påminner om Atlantens böljande vatten. Här, bland Aquitaniens otaliga vingårdar och fruktodlingar, är den 18-årige Rickard i full färd med att ta sig an ett, ska vi säga, otacksamt uppdrag. Hans far, kung Henrik den andra, må ha låtit honom slippa fängelse eller ännu värre påföljd för sin medverkan i upproret mot honom. Men det betyder inte att Rickard helt undgår bestraffning. Henrik den andra tycker nämligen att det vore utmärkt om Rickard kunde åka tillbaka till Aquitanien och ta hand om alla jobbiga upprorsmakare där. Alltså samma upprorsmakare som Rickard alldeles nyss själv uppviglat till att slåss mot sin far och som tappert stridit vid hans sida. Det är inget jättebra recept för att göra sig populär hos lokalbefolkningen. Men Rickard tar sig trots allt an uppgiften och han gör det med besked. Den ena motståndaren efter den andra slås ner och till synes ointagliga fästningar belägras och erövras. Rickards bedrifter är så imponerande att upprorsmakarna till slut backar. Det här är en särdeles svårstoppad krigare som inte drar sig för att själv befinna sig längst fram när striderna pågår som värst. Rickard kastar sig in bland svärd, hästar och vinande pilar med huvudet före. Något som snabbt ger honom ett nytt smeknamn.
Alltså det här tillnamnet Lejonhjärta som Rickard får, det visar ju väldigt tydligt att han är en legend redan i sin samtid. Han hade, ansåg man, lejonets kvaliteter, ett nästan överdrivet mod. Han var i jämförelse med många andra väldigt personligen involverad i striderna. Han slåss längst fram i ledet. Alltså han visar prov på ett sällan skådat mod, men också enligt många grymhet och obarmhärtighet.
Och stridskonsterna han nu lär sig bemästra ska komma väl till pass, både i närtid men också i den stora strid som ligger framför honom. För krig ska bli något som följer Rickard genom hela livet. Men för att vara framgångsrik behöver han allierade på sin sida. Och när 1170-tal går över i 80-tal ska just en sån uppenbara sig. Den kalla novembersolen letar sig in genom katedralens stora runda altarfönster och skickar ett försiktigt glimrande ljus in i salen. Här i Reims, cirka 15 mil öster om Paris, har flera av Europas högt uppsatta kungligheter samlats. De är här för att se Frankrikes nya kung smörjas och få kronan på huvudet. Den 14-årige Filip den andra August. Även i Filips fall sker det i förtid. Hans pappa Ludvig, alltså han som tidigare var gift med Eleonora, han lever fortfarande. Men han är sjuk och har inte långt kvar i livet. Nu är det den unge Filip som tar över styret av riket. På plats för att bevittna kröningen finns den nu 22-årige Rickard. Kanske känner han redan nu att det finns ett speciellt band mellan dem. Filip och Rickard ska komma varandra väldigt nära. Först som de bästa vänner, men till slut som bittra fiender. Efter kröningen återvänder Rickard till sina domäner i Aquitanien. Men inte för att njuta av det vackra landskapet. Här finns fortfarande gott om lokala upprorsmakare som behöver hållas på mattan. Och snart har han ännu en strid att hantera. För i den här stormiga familjen är en ny konflikt under utrullning. Den här gången är det Rickard själv som hamnat i skottgluggen. Och det har sina skäl.
När Henrik den andra utser den unge kung Henrik till tronföljare till kung, så önskar han att sina andra söner ska svära trohet till Henrik. Deras andra bror Jeffrey har inga problem med det här. Rickard däremot vill inte göra det. Han har en uppfattning om sin egen börd och sin egen värdighet som menar på att den är på samma nivå som hans äldre bror. Rickard har också planerat fästningsbyggande i Aquitanien som skulle kunna tolkas som att det inkräktar på försvarspositioner inom andra domäner i det angevinska riket som kommer att tillfalla den unge kung Henrik.
Det här är något som Henrik den yngre inte kan tolerera. Nu är det dags att ordentligt markera mot den uppstudsiga lillebrorsan. Och med sig på sin sida får han brorsan Jeffrey. Tillsammans ger de sig på Rickard i ett försök att rycka Aquitanien ifrån honom. Sveket gör Rickard vansinnig. När han slår tillbaka skyr han inga medel. Det finns beskrivningar på hur han urskillningslöst dränker, stympar och torterar sina fiender. Trots det är det inte svärdet som ska besegra Henrik. Ute i fält finns nämligen andra saker som är minst lika dödliga som motståndarens vapen. Shigella. Så heter den lilla bakterie som genom århundraden skördat närmast oräkneliga offer. I Sverige har smittan bland annat gått under namnet rödsot, men idag är den mer känd som dysenteri. Och det är ingen rolig historia. Feber, våldsamma magsmärtor och blodiga diarréer i sjukdomsförloppet som nästan alltid leder till döden. I början av juni 1183 faller storebror Henrik offer för den fruktade farsoten som släcker hans liv. Och därmed också upproret mot Rickard.
När den yngre Henrik dör så faller egentligen hela motståndet mot Rickard ihop. För att man har haft honom som någon att enas kring. En figur som på något sätt skulle kunna utmana Rickard. Och när han inte längre finns på plats så har man ingen att sluta sig kring längre.
Rickard visar inga tecken på några större sentimentala känslor kring sin brors bortgång. Kanske har han mer fokus på vad det här innebär för tronföljdsfrågan. Trots en komplicerad far-son-relation räknar Rickard kallt med att nu bli arvtagare till sin pappas tron i England. Det verkar även kung Henrik vara med på, om än med vissa reservationer. Till exempel tycker han att yngste sonen John i så fall kan ta över hertigtiteln i Aquitanien. Något som får Rickard att resa ragg. Stridigheterna i familjen fortsätter när ännu en av bröderna möter sitt öde. För bara några år senare, 1186, är det den 27-årige Jeffreys tur. Inte heller för honom är det en ärorik död på slagfältet som väntar, utan något mer snöpligt. Under ett turnerspel i Paris faller han av sadeln och i tumultet som följer blir han ihjältrampad av sin häst. Det här lämnar spelfältet öppet för Rickard, som genast börjar smida planer. Henrik den andra har länge haft en infekterad relation till det franska riket. Men Rickard själv har stått betydligt närmare den franska kronan. Både när den bars av Ludvig och ännu mer nu när den vilar på Filip den andras huvud. För Rickards och Filips relation har utvecklats till en djup vänskap och en viktig allians. Rickard är faktiskt även förlovad med Filips halvsyster Alice. Men något giftermål har det ännu inte blivit. En del rykten säger att det är för att pappa Henrik själv fått ihop det med Alice och därför inte anstränger sig för att organisera något bröllop. Men andra rykten säger att det handlar om att en unge lejonhjärta har sina intressen på annat håll. För Rickard och Filip verkar stå varandra väldigt nära. Henrik den andra höjer lite på ögonbrynen åt det han kallar för den passionerade kärleken mellan de två unga männen. De är till och med så tajta att de åtminstone vid ett tillfälle sover i samma säng. Så då uppstår frågan om det kan vara så att Rickard är mer intresserad av män än av kvinnor.
Den här frågan om Rickards sexualitet har ju debatterats av historiker under en lång tid. Just de här scenerna som beskrivs av vissa krönikörer mellan Filip och Rickard, att de ska ha delat säng vid ett tillfälle. Jag tror att de flesta historiker idag enas om att det här är politiska ritualer Så det här har troligtvis ingen betydelse för att bedöma Rickards sexualitet. Men det finns också vissa tecken på att det var synder som han önskade sig att han kunde gottgöra, att han kunde göra bot för, som vi inte precis känner till exakt vilka det var. Men minst en fransk historiker, Jean Floride, menar att det här är sodomi som han har ägnat sig åt och vill botgöra.
Rickards sexualitet är alltså en omstridd fråga. Huruvida det är något annat än svärmisk vänskap mellan honom och Filip är naturligtvis svårt att veta. Men att de gillar varann skarpt råder ingen tvekan om. Och pappa Henrik gör nog rätt i att känna sig en smula nervös över att de två herrarna blivit såna förtrogna. För medan hans egen ork tryter allt mer suktar de efter mer makt och inflytande. Hungriga vargar jagar bäst, sägs det ju. Och Filip och Rickard är båda utsvultna.
Chinon, 6 juli 1189. Ett långsamt, lite rossligt andetag. En stunds tystnad. Så kommer nästa. Lika långsamt, lika rossligt. Han upprepar sin bön om syndernas förlåtelse. Det är inte långt kvar nu, det känner han. Kung Henrik den andra ligger på golvet i sitt kapell, nedbäddad framför altaret för att vara så nära sin skapare som möjligt när den sista stunden kommer. Men han kan inte låta bli att också förbanna sin gud över att hans sista önskan inte kommer slå in. Den om att åter bli frisk så han kan få ut sin hämnd. Trots att han är svag stiger vreden inom honom när han tänker på sin omåttligt illojale son, Rickard. Att gå samman med Frankrike och störta sin egen far. Ett oförlåtligt svek. Och än värre, att han lyckades få med John på sin sida. Yngste sonen, hans favorit. Korrumperad av den förhatliga Rickard, som till råga på allt tvingat till sig att utses till hans efterträdare och bli ny kung av England. Henrik sluter ögonen. Kroppen är fylld av smärta. Ett långsamt, rossligt andetag till. Och sen tystnad.
På sommaren 1189 ger Rickards pappa Henrik upp andan, 56 år gammal. Med försämrad hälsa och allt färre på sin sida var han till slut chanslös när Rickard och Filip gjorde gemensam sak och vände sig mot honom. Den sista dolkstöten i hjärtat blev när minstingen John också anslöt sig till upproret. Och det här är den prins John, honom som vi idag känner bättre som elake prins John, känd från legenden om Robin Hood. I det här skedet står John, Rickard och Filip på samma sida. Men så kommer det inte att förbli. Under jubel och hurrarop tågar processionen in genom porten till Westminster Abbey. Från adelsmän och präster till vanligt folk. Alla vill de se den nya kungen krönas. Efter att ha svurit kungaeden fattar han själv kronan och placerar den på sitt huvud. Och därmed får Aquitaniens sonen en ny titel. Rickard den första, kung av England. Regissören bakom den pampiga kröningen är hans mor, Eleonora. Nu äntligen utsläppt efter 15 långa år i fångenskap.
För Eleonora har väl framförallt varit en stor sorg och besvikelse att inte kunna delta i det politiska livet. Att inte kunna hjälpa eller bidra till sina söners framgångar.
Man kan tänka sig att hon den här dagen skiner av stolthet och glädje. Nu kan hon återta sin rättmätiga plats i rampljuset. Att Eleonora är 65 år gammal och egentligen borde pensionerat sig från det politiska spelet tar hon ingen notis om. Vilket är tur för Rickard, för hon kommer bli både en bundsförvant och så småningom en räddare i nöden. Den nyblivne engelske kungen spiller ingen tid på att installera sig i sin nya roll. Han tänker faktiskt inte ens stanna kvar i sitt rike särskilt länge. Han måste rikta fokus åt ett annat håll. För ungefär 350 mil söderut har något hänt som Rickard måste ta tag i. Närmare bestämt i det heliga landet. där korsfarare i flera omgångar kämpat i kristenhetens namn.
Korstågen från början initierades av påven Urban II, och projektet handlade egentligen om att återta Jerusalem, återta det heliga landet som hade hamnat i muslimska händer. Man önskade ge trygg tillgång till de här heliga platserna till kristna pilgrimer, men också förstås säkra handel för kristna handelsmän och så vidare. Så småningom så började man ju uppfatta korstågen som någonting som kunde ge syndernas förlåtelse. Så att det är ju både adelsmän och vanligt folk som ger sig ut på korståg, som är en form av kombination av pilgrimsresor med någon slags idé om heligt krig, om ett rättfärdigt krig i Guds namn.
Under tidigare krigståg har korsriddarna under grymma och blodiga former lyckats med projektet att återta Jerusalem. Men nu har det dykt upp en ny spelare i leken. Den ayyubidiska dynastins store sultan, Saladin.
Saladin är en samlande kraft för muslimerna i det här området. Han är ju sultan av Egypten och Syrien och kommer att bli en symbol för det muslimska motståndet mot den här kristna närvaron i det östra medelhavsområdet. Han är ju en figur som är respekterad av sina motståndare. Han är respekterad av de kristna. Han porträtteras faktiskt ofta som en idealisk härskare. Någon som också utmärktes av ridderliga eller höviska dygder.
Och den karismatiske Saladin har lyckats ena sina trosbröder. Ända från dagens Syrien i norr till Egypten i söder, fått dem att tillsammans ta sig an den gemensamma kristna fienden. Och snart når nyheten Europa. Saladin har intagit Jerusalem. Det är en kris för kristenheten och någon måste ta upp kampen. Jerusalem måste återtas. Så omedelbart efter kröningen påbörjar Rickard den engelska kapprustningen. Jag hade kunnat sälja London om jag bara hittat en köpare, lärarna sagt. För det kostar att ge sig av på korståg. Men pengar är en världslig sak i sammanhanget. Och inget de som tagit korset, alltså lovat att ansluta sig till det heliga kriget, kan hänga upp sig på. För det här är en kallelse från Gud. Och dessutom är trycket från den allmänna opinionen stort. Så hur är det med vår huvudperson? Vad är det som driver honom?
Han ser väl det här som en arena framför alla andra där man skulle kunna göra ärorika då, där man skulle kunna öka sin ära och skapa en legend av sig själv, om han nu var intresserad av det. Men man ska väl inte heller glömma bort den här religiösa dimensionen. Om han nu betraktade sig själv som någon som hade begått svåra synder, så kunde den här insatsen i korstågen leda till att kunde få syndernas förlåtelse. Och det tror jag också har betydelse.
Sen verkar ju inte Rickard generellt heller särskilt nödbädd när det handlar om att få ge sig ut på ett slagfält.
Att föra krig har ju blivit hans vardag egentligen. Så man kan ju inte tänka egentligen på Rickard Lejonhjärta och tänka att fred är det normala och ibland så hamnar han i krig. Utan en eller annan form av krigståg är ju någonting som han ägnar sig åt kontinuerligt.
Nu när sommaren står för dörren är det dags för avfärd. Kvar i landet lämnar Rickard kompetent personal att sköta alla affärer medan han själv är borta. Dit räknar han inte sin bror John. Han får istället stränga order om att hålla sig på sin kant och inte hitta på något fuffens under tiden kung Rickard är borta. Det bestäms faktiskt att det bästa nog är om John inte ens besöker England under hans frånvaro, utan stannar på andra sidan kanalen tills Rickard återvänder. Något John går med på. Men det är ett löfte avlagt med korslagda fingrar. Sommaren 1190 ger sig Rickard och hans mäktiga armé av. Och med på korståget följer även flera andra europeiska härskare. Bland annat Rickards trogne kompis Filip den andra av Frankrike. Men de två kungarna verkar ha fått en fnurra på tråden i sin relation. Filip har faktiskt börjat irritera sig mer och mer på sin tidigare bästis Lejonhjärta. Och innan den här resan är över kommer vänskapen helt ha pulveriserats. Det kommer dröja närmare ett år innan de kommer fram. För innan Rickards och Philips korsfararegäng tar tag i huvudprojektet, att befria Jerusalem, så betar de av några andra grejer på vägen. Till exempel så passar Rickard på att erövra Cypern. Dessutom, när han väl kliver av i det heliga landet, är det som en gift man. Och den nyblivna frun är inte tjejen han varit förlovad med i 15 år, alltså Alice, Philips syster, utan en helt annan. Berengaria av Navarra. Och hon är noga utvald.
Hon är äldsta dotter då till Sancho, den sjätte av Navarra. Navarra är ett litet kungarike på nordöstra delen av den iberiska halvön. Och varför det här skulle kunna vara av intresse är ju delvis för att Navarra gränsar till Aquitanien på den här tiden. Så för både Rickard och Eleonora förstås så finns det ett intresse av att skapa sig en relation till, en allians med härskaren i Navarra.
Trist nog för Berengaria verkar hon inte bli så mycket mer än just en bock i en kolumn på kungachecklistan för Rickard. Under resten av deras äktenskap kommer de bara träffas sporadiskt. Och hon ska bli känd som den enda engelska drottning som aldrig satt sin fot i landet. Just nu har nog Rickard också andra saker än sitt nya äktenskap för ögonen. För resans mål är inte långt borta. Och dit kan förstärkningen från den engelske kungen inte komma snabbt nog. Sen Saladins återerövring av Jerusalem har korsfararna fört en minst sagt tynande tillvaro i det heliga landet. Och i ett försök att återta initiativet har man belägrat den strategiskt viktiga hamnstaden Akko. Men att faktiskt inta staden har visat sig vara betydligt svårare än vad man hoppats på. I nästan 2 år har striden pågått och nu hänger man på repen.
Alltså belägringen av Akko har ju blivit otroligt långdragen för att man inte har kunnat hindra Saladins styrkor från att få en viss undsättning från sjösidan med förnödenheter. Så att den här belägringen skulle kunna dra ut på tiden hur länge som helst när man inte lyckades stå med den här första anstormningen och försöket att ta murarna. Så självklart är ju ankomsten av ytterligare korsfararméer ledda av europeiska regerande härskare väldigt viktig.
De tror nästan inte att det är sant. De franska styrkorna med Philip i spetsen har förvisso redan anlänt, men det här är något annat. Ljudet av trumpetfanfarer förkunnar vad de alla drömt om men knappt vågat tro på. Rickard Lejonhjärta har anlänt. Och med honom tänds hoppet hos de utmattade soldaterna. De spiller ingen tid. Från skeppen lastas katapulter ut. Och snart regnar det stora stenblock ner mot Akkos hårt befästa skyddsvallar. Samtidigt grävs tunnlar och schakt under murarna där kraftiga sprängladdningar placeras. Allt i hopp om att försvaret ska rämna. Men det är något som inte stämmer. För var är kung Rickard? Han som annars alltid står i första ledet. Ryktet sprids i lägret. Den engelske kungen är sjuk. Vi kan gissa att under resan över havet har kosten förmodligen varit bristfällig. Eller åtminstone saknat en viktig beståndsdel. C-vitamin. För Rickard visar alla tecken på att lida av den fruktade sjukdom som kommer av just den bristen. Förbjugg.
Akko, 5 juli 1191. Oroväckande rapporter har kommit från kungens tält under flera dagar nu. Om försvagad hälsa, om naglar och tänder som ramlar ut och om att Lejonhjärta blir allt svagare för var dag som går. Och att förlora honom, den starkast drivande kraften bakom hela korståget, vore förödande för hela kampanjen. Men Lejonhjärta är inte uträknad. Bland de stridande uppenbarar sig en märklig konstruktion. En skyddande bur, med hål tillräckligt stora för att enkelt kunna skjuta ut genom, men små nog att bli till ett effektivt skydd för den som försöker träffa från distans. Och inuti buren placerad på en sidenbädd, ligger kungen själv. När korsriddarna inser vem det är, stiger moralen bland trupperna genast. Lejonhjärta lever. Trots att han ännu inte står på benen, ger han sig ändå in i striden. Gör ner den ena fienden efter den andra med välriktade pilar från sitt armborst. Allt från sjuksängens mjuka, omslutande lakan.
Saladins styrkor försöker stå emot den kraftiga anstormningen, men till slut går det inte längre. Den 12 juli 1191 besegrar korsriddarna motståndet i Akko. En rivstart för Rickard och de övriga korsfararna. Precis vad som behövs för att hålla ihop det här lite gnissliga gänget, kan man tänka. Men icke.
Så Philips och Rickards relation blir ju allt värre och allt sämre under den här pågående korstågsexpeditionen. Delvis är det säkert det här giftermålet och då avvisandet av Alice som hustru till Rickard. Men det handlar också om hur Rickard behandlar Philip i de konkreta aktionerna som de gör. Vem som tillerkänns rätt att härska eller utse härskare i de områden som de erövrar och vem som får rätt till bytet när man har tagit en ny stad.
Nu finns det ingenting kvar av den tidigare varma vänskapen. Philip har ledsnat på Rickard och vill inte fortsätta att slåss vid hans sida. Heligt krig eller ej. Så efter Akko tackar den franske kungen helt enkelt för sig och beger sig hemåt med sin armé. Rickard står alltså ensam kvar i striden mot Saladin. Men det verkar faktiskt inte bekomma honom särskilt mycket. Den numera friskförklarade kungen rusar istället vidare med de trupper han har kvar under sin flagg. Och då är vi framme där vi började det här avsnittet. För nästa strid är slaget vid Arsuf, där Rickard sin vana trogen syns vilt svingandes mitt i stridens hetta och de numerärt underlägsna korsriddarna lyckas gå segrande ur striden. Lika tillfredsställande som segern är för Rickard, lika smärtsam är förlusten för Saladin. När hans flyende trupper återsamlas tillsammans med sin ledare på kullarna en bit bort från slagfältet sägs det att tårarna strömmar ner för sultanens kinder. Och det är inte otroligt att tänka sig att han såg fram emot att få utkräva en gruvlig hämnd på Rickard. För det är inte bara nederlaget vid Arsuf som smärtar, utan också något som skedde efter förra förlusten, när korsriddarna intog Akko. För där hamnade flera tusen av Saladins män i fångenskap hos korsriddarna. Och deras öde avgjordes av Rickards kallsinniga pragmatism.
När Rickard och de andra korsfararna har övertagit Akko så är problemet delvis att han blir just lämnad kvar, att hans allierade försvinner därifrån. Han har ansvar då för kanske 2700 muslimska fångar. Han anser troligtvis inte att han kan fortsätta sin militära kampanj med de här fångarna i släptåg. Och han vill inte lämna dem kvar med enbart en liten garnison då på fästningen i Akko. Så han beslutar sig för att avrätta alla de här människorna.
Rickard orkestrerar alltså ett massmord på nästan 3000 människor som halshuggs på ett fält utanför Akko. Och blodspåren efter dem kommer följa Rickard Lejonhjärta in i historien.
Det är kanske den händelse i hela Rickards liv som har satt djupa spår när det gäller den mörka bilden av honom. Just hans hänsynslöshet och grymhet. Att han avrättar de här nästan 3000 fångarna.
För Saladin känns det kanske som att snaran dras åt. Och att han helt säkert mött sin svåraste fiende hittills. För Rickard och korsriddarna blåser däremot gynnsamma vindar. Ju längre ner för kusten de kommer, desto närmare är de att våga sätta kurs inåt landet. Vägen till Jerusalem tycks ligga öppen. Snart bör det vara Rickards trupper som stormar in i den heliga staden och återtar herraväldet över den för de kristnas räkning. Ja, så där resonerar kanske peppade krigare runt Rickard i det här läget. Men själv är han lite mer tveksam. För han har fått oroväckande rapporter hemifrån. Lillebror John har inte alls gjort som han blivit tillsagd. det vill säga hålla sig på mattan i sitt eget territorium. Istället har han utnyttjat Rickards frånvaro som en möjlighet att försöka knipa den engelska tronen åt sig själv. Dessutom är Filip nu tillbaka i Frankrike och han är inte sen att även han börjar tränga in i Rickards rike och understödja Johns kuppande. Det gör att Rickard börjar få bråttom hem.
På något sätt så börjar alltså tiden rinna ut för honom. Han vet att hans fiender på hemmaplan smider ränker. Han vet att John och Filip August kanske inte har hans bästa intressen för handen.
Men det finns också ett annat konkret problem som ställer sig i vägen för en invasion av Jerusalem.
Jag tror att den kvarvarande armén inte är tillräckligt stor. Alltså man får betänka att Saladin i högre utsträckning är på hemmaplan jämfört med vad korsfararen är. Han har samlat större styrkor och har ett taktiskt övertag.
Så istället för att låta det här framgångståget rulla vidare mot den heliga staden beordrar Rickard den stora armén tillbaka mot kusten där de erövrar staden Jaffa. Härifrån skulle en slutgiltig drabbning med Saladin kunna dras igång. Men istället blir det en förhandling. Budbärare rider fram och tillbaka mellan de bägge ledarna. Och så småningom finns faktiskt ett fredsavtal på pränt. Ett avtal som innebär att parterna enas om en treårig vapenvila och att kristna pilgrimer och handelsmän under den perioden ska få fritt tillträde till Jerusalem. Ingen gång möts Rickard och Saladin ansikte mot ansikte.
Man framställer det här tredje korståget nästan som en duell mellan Rickard Lejonhjärta å ena sidan och Saladin å den andra. Det är deras personliga strid. I själva verket möttes de aldrig. Inte på slagfältet och inte heller under några förhandlingar. Men de kommer var och en att bli så här, den främste representanten för sitt läger så att säga, i den här kampen.
I sitt sista bud till Saladin hälsar Rickard att han ämnar komma tillbaka när vapenvilan löpt ut. Och sultanen låter hälsa tillbaka att om han ska förlora Jerusalem så vill han helst göra det till just Rickard Lejonhjärta. Men inget av det här kommer att ske. För Saladin har inte många år kvar i livet. Och för Rickard ska snart något annat råka i akut fara. Nämligen hans egen frihet. Med uppgörelsen med Saladin på plats planeras nu skyndsamt för avresa. Den 9 oktober 1192 lättar Rickards skepp ankar från Jaffa. Äntligen på väg hem. Äntligen ska han visa prins John var skåpet ska stå. Vem som är den rättmätige regenten. Men riktigt så enkelt är det inte. För Rickards buffliga, kompromisslösa och stundtals hänsynslösa sätt har gjort honom osams med halva Europa. Överallt lurar motståndare som gärna sätter tänderna i den arroganta kungen. Resvägen tillbaka går därför genom minerad mark. Och det blir problem direkt. På vägen över Medelhavet drabbas Rickards skepp av en storm som tvingar honom att gå i land i trakten kring Venedig. Det här är inte den trygga resrutt som han stakat ut. För att kunna smyga igenom fientligt territorium förklär sig Rickard i enkla kläder. Men en liten detalj förstör maskeringen. En alltför tjusig ring. Ryktet går om att Rickard Lejonhjärta har siktats. Och då dröjer det inte länge förrän loppet är kört. I närheten av Wien fångas den engelska kungen in och överlämnas till en av sina fiender, den tysk-romerska kejsaren. Så istället för att komma hem och ta upp striden mot prins John blir nästa anhalt för Rickard ett tyskt fängelsetorn. Det här är en händelseutveckling som passar Filip och John som handen i handsken. Nu kan de i lugn och ro fortsätta härja i Rickards domäner och roffa åt sig inflytande. Det ser mörkt ut för vår huvudperson. Ingen verkar intresserad av att komma till hans hjälp. Eller, jo, han har faktiskt en outtröttlig kämpe kvar i sin ringhörna. Och sitta och mögla i en gammal borg är inget öde för en engelsk kung. Det ska minsann hon göra känt. Ja, för det är såklart Rickards älskade mamma, Eleonora av Aquitanien, som kommer till hans undsättning. Hon skriver brev till påven, driver in pengar och lägger all sin tid på att intensivt lobba för hans frigivning. Och det ger resultat. Nästan precis ett år efter att han blivit tillfångatagen har en gigantisk lösensumma skramlats fram. Och den nu 36-årige Rickard släpps. Nu kan han återuppta sin avbrutna hemresa. Det här är riktigt dåliga nyheter för Philip och framförallt för prins John. Var på din vakt, djävulen är lös. Så skriver den franske kungen i ett brev till John när det uppdagas att Rickard snart är på väg hem. Och i mars 1194 sätter Rickard återigen fot på engelsk mark. En desperat John tar sin tillflykt till slottet i Nottingham. Rickard samlar snabbt ihop en armé och belägrar borgen. John, som snart inser att spelet är slut, kastar sig vid sin brors fötter och ber om nåd. Säkert väger Rickard sina alternativ kring hur han ska behandla sin förrädare till bror. Ett brutalt straff för att statuera exempel. Eller kanske låna en sida ur pappa Henriks spelbok. Han landar i det senare. Så för John väntar inte bara benådning, utan en upphöjning till Rickards tronföljare.
Jag kopplar det här just till Rickards pragmatism. Det kanske är ett sätt att överbrygga konflikten. Att tänka att han har ju ändå inga egna arvingar. Han har inte producerat några barn i äktenskapet. Och därför är det kanske det enklaste sättet, det bästa medlet han har i det här läget för att blidka John och skapa en bättre relation mellan dem inför framtiden.
Men kanske känner han ändå att han behöver en slags markering. Så för att verkligen befästa sin egen position som regent ser han till att i april 1194 låta sig krönas till kung av England för andra gången. Den turbulenta korstågs- och fängelsetiden är nu över. Och såväl riket som Rickard kan nu få lite välbehövlig vila. Äntligen kan han slå ner sina bopålar, umgås lite med sin fru och kanske se till att sätta några telningar till världen. Ja, vid det här laget vet vi att det inte är Rickards melodi. Redan i maj packar han ihop sina saker och korsar Engelska kanalen för att på nytt ge sig ut i strid. Den här gången för att ta tillbaka de landdelar som Philip passat på att roffa åt sig Normandie. Och när han ser den engelska kustlinjen försvinna i horisonten bakom sig är det för sista gången. För nu är det som att Rickard återgår till vad som för honom nästan verkar vara normalläge. Krig. 1190-talets andra hälft kretsar för hans del kring olika uppgörelser med Philip eller upproriska provinsmän. Slag vinns och förloras, fredsavtal ritas upp för att kort därefter brytas igen. Sin fru Berengaria ägnar Rickard inte särskilt mycket tid eller omtanke, och han verkar inte det minsta stressad över att inte ha producerat en egen tronarvinge. Något som ju annars brukar ligga högt upp på kungars önskelista. Kanske är han trots allt nöjd med att ha John på den posten, så att han kan fokusera på annat. Men det liv som han väljer är knappast ett för den som vill bli gammal. Och för någon som honom kan det bara sluta på ett sätt.
Limousin, 26 mars 1199. På toppen av en kulle, i hjärtat av Aquitanien, ligger den lilla borgen. Den tillhör en av de hundratals, när kanske tusentals upprorsmän som Rickard Lejonhjärta slagit ner genom åren. Den ser inte särskilt mycket ut för världen, och det är den inte heller. Och om borgen är liten, är dess försvar nästan än mer skrattretande. En ensam bågskytt avfyrar ömsom svordomar, ömsom pilar mot den engelska kungen som rider fram och tillbaka längs belägringens front. Rickard småler och skakar på huvudet åt spektaklet. han kan inte låta bli att både roas av och beundra skyttens mod. Kanske är det den smått absurda situationen som gör det. Kanske är det något annat som distraherar. För han låter garden sjunka. Tappar för ett ögonblick fokus på situationen. Och då händer det. Ett sus går genom luften. Och sen kommer det dova ljudet av tyg och kött som punkteras. Rickard tittar ner mot sin axel. Träffad.
Rickard tar sig tillbaka till sitt tält för egen maskin. Noga med att inte stressa upp sina mannar över den här lilla blessyren. Väl där inne försöker han dra ut pilen, men lyckas inte med annat än att bryta av den så att spetsen blir kvar inne i såret. Nu behöver den skäras ut. En fältskär tillkallas och han jobbar så gott det går i det dåligt upplysta tältet samtidigt som nattens mörker närmar sig. Till slut lyckas han. Men det är inte direkt något elegant snitt han lagt och instrumenten han använt är långt ifrån rena. Under bandaget gror infektionen. Det dröjer inte länge innan Rickard blir sängliggande och det blir allt mer uppenbart att läget är allvarligt. Mamma Eleonora kallas nu dit för att vaka vid sin sons sida. Men hon kan inte ändra händelseförloppet. Efter en dryg vecka har kallbranden spridit sig i hela kroppen. Nu finns ingen hjälp att få. 41 år gammal dör Rickard Lejonhjärta, omsluten av sin mors armar. Rickard jordfästs i Anjou, där han i döden förenas med sin far. Men det är inte bara där han läggs till den slutliga vilan. Vissa delar av hans kropp, bland annat hjärnan, begravs i Aquitanien och hjärtat i Normandie, så att han även i döden kan vara närvarande på fler platser i sitt stora rike. Men ingen del av honom begravs i England, trots att det är där han blir till en ikon.
Rickard Lejonhjärta är ju egentligen en kung som får stå som modell för engelska kungar framöver. Hans andra sigill blir liksom det engelska riksvapnet. Hans bild blir väldigt framträdande. Och någonstans så är det nästan förvånande för att han är en kung som nästan aldrig befinner sig i England. Han är mer hertig av Aquitanien än kung av England. Han tillbringar nästan hela sin aktiva politiska bana i Frankrike, i sina franska domäner. Och han är på korståg och lämnar styrelsen av riket i någon annans händer.
Om Rickard var en legend redan under sin livstid så är det ingenting emot det eftermäle som sen väntar honom. För Rickards liv återuppstår i sagan om Robin Hood, där han representerar den gode men frånvarande kungen som ersatts av den elake prins John. Och det är nog den versionen av Rickard Lejonhjärta som etsat sig fast. Verklighetens Rickard är självklart svårare att få grepp om. Krigandet blev hans livsuppgift. Det var slagfältet och inte slottets vackra salar som var hans riktiga hemvist. Och det verkar som att bara två saker förutom krig lyckats ta plats i hans hjärta. Aquitanien och hans mor, Eleonora. På många sätt var han en misslyckad kung som lämnade livet utan varken arving eller ett lyckat korståg bakom sig. Men han hade ett riktigt starkt kort som kanske mer än något annat hjälpt till att skapa hans legend. Hans namn. För inte kan väl någon som heter Rickard Lejonhjärta vara något annat än en hjälte? Eller?
Du har hört Petri Historia av och med Mårten Andersson, Emilia Mellberg, Erik Lagqvist, Pablo Leiva Wenger och Peter Jonasson. Uppläsare Emma Peters.
Vill du veta mer om litteraturen som ligger till grund för avsnittet finns en lista på vår hemsida.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.